Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja?
Hallå? Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Vi behöver gradera upp hela vårt elsystem.
Vi måste naturligtvis se till att vi använder både kärnkraft och förnybart och har rejäl kraft i politiken.
Det börjar torna upp sig ett antiintellektuellt kulturkrig kring energislagen.
Men nu har vi en ny virusvariant. Det gör att vi är i ett nytt läge. Vi ser en ökad smittspridning. Vi ser en ökad belastning på sjukvården. Och då måste vi göra det som krävs.
Bland annat ska alla som kan jobba hemifrån. På krogar och restauranger kommer enbart sittande gäster att tillåtas med avstånd mellan sällskapen.
Det är extremt kort varsel och väldigt, väldigt dramatisk omställning.
Det här är en regering som kommer att få jobba. För så här pigga kommer ni aldrig se dem igen.
Vad kostar elen i dessa dagar? Vågar vi låta ljuset brinna i jul och nyår? Och hur gör man för att njuta av helgerna med de nya regler och begränsningar som regeringen kastar in precis när julen står för dörren? Och vad hände egentligen i politiken detta märkliga år? Det här är 2021 års sista veckopanel från Kvartal. Och mot slutet får ni veta vem som enligt panelisterna är årets person. Välkomna att lyssna. Jag heter Staffan Dopping. Ja, vi samlas till summeringsträff hos Kvartal lite tidigare i veckan än vi brukar, så att ni kan lyssna till våra tankar och reflektioner redan dagen för dagen. I årets sista veckopanel har vi en debutant, fast en som har panelat massor i andra sammanhang. Nina Lekander, journalist och författare. Välkommen.
Tackar.
Tackar.
Ser du fram emot det här?
Ja, med viss spänning och nervositet, men man brukar ju på något vis klara sig på grund av erfarenhet och pajaskonster.
De två sakerna. I panelen också Mustafa Panshiri, föreläsare och författare och debattör. Välkommen tillbaka, Mustafa.
Tack så mycket.
Och välkommen är också Joel Halldorf som återinträder som panelist hos oss efter en lång vila. Professor i kyrkohistoria vid Enskilda högskolan Stockholm och medarbetare på Expressens kultursida.
Hej Joel. Det är jag också, måste jag nu säga.
Oj, ja, här blir en ansamling.
Någon.
Välkommen Joel.
Tack så mycket, roligt att vara här igen.
Din tomteluva finns någonstans utanför Linköping, eller hur?
Ja, precis. Jag sitter här i ett snöklätt södra Östergötland och ska leta upp den efter vi har pratat, ja. Precis.
Hur blir den här julen 2021, tror ni, jämfört med den väldigt speciella coronajulen 2020?
Är det någon skillnad? Var det inte ganska bedrövligt förra julen också, eller?
Då hade vi ingen vaccin i våra kroppar.
Ja, förra julen då... Då träffade vi den äldre generationen bara utomhus, om vi tar från vårat familjsperspektiv och så, och man stod och grillade lite korv eller drack lite glögg eller vad vi nu gjorde, jag minns inte. Och sen så icke-riskgrupp folk mötte vi lite inomhus och så. Men den här julen så utgår vi i alla fall från att dubbel eller trippelvaccinerade farmor och farfar och morfar, de kan vi träffa så länge vi är symptomfria. Sen vet man inte om man kommer vara symptomfri. Det är ju lite kvar innan det är dags att mötas. Men så lika eländigt blir det väl inte på det där på familjeplanet i alla fall. Jag vet inte hur det är för er.
Ja, i Berlin var det nog så att vi sågs väl 8 personer tror jag att det var maxgränsen då. Och ja, det gick bra.
Mustafa, vad tror du?
Jag skulle hålla med Nina om att det känns som att det var lite som förra året igen. Men de här nya restriktionerna som kom nu. Men jag tror ärligt talat att folk är rätt trötta. Jag tror inte att man kommer vara sådär jättenoga med restriktionerna på hemmaplan. Sen är det såklart det med restauranger och pubbar och nattklubbar kommer ju såklart vara mer hårda. Men jag tror, min uppfattning är att många är rätt trötta på de här åtgärderna.
Vi ska återkomma till pandemiläget och de nya råden och bestämmelserna som just har införts. Men först ett kärt och sorgesamt samtalsämne.
SJ fortsätter att ställa in ett 30-tal avgångar varje dag, också efter jul. Också problemen med inställda tåg i Mälardalen fortsätter och bolagen de anger personalbrist som orsak.
P4 Stockholm rapporterade så här i tisdags. SJ ber om ursäkt, men det har ju inte bara handlat om sjuk personal. Häromveckan fick en chef på SJ lämna sin post. Chefen var ansvarig för ett nytt schemaläggningssystem som inte alls fungerade som det skulle. Personalen fanns plötsligt inte där den borde vara. I alla fall var inte tågen där också samtidigt i så fall. Är det någon av panelisterna som ska resa med tåg i närtid?
Jag ska till Mariefred imorgon. Men vi bestämde oss för att ta pendeln till Södertälje och sen få skjuts därifrån. Det verkar vara säkrast. Jag litar mer på SL än SJ. Jag har ju rest mycket med SJ genom åren när jag varit ute och föreläst. Jag hade ju årskort där. Och jag satt ju alltid med stor oro, speciellt om jag skulle byta tåg.
Hur mycket marginal brukade du ha när du planerade?
Flera timmar. Och ibland när jag var lite extra orolig, då åkte jag till kommunen dagen innan och övernattade för att inte riskera någonting. Men alltså, det verkar vara något fel med SJ. Det verkar inte vara en sån där jättetrevlig arbetsplats heller att jobba på, har jag fått uppfattningen av. Jag vet att personalen i Västsverige har ju gått i någon slags strejk eller någon protest. De vägrar ju komma till jobbet. Och jag såg att SLs ordförande Kristoffer Tamsson, som sitter för Region Stockholm, gick ut och sa att vi kanske ska ha, eller vi borde ha en haverikommission för att ta reda på vad det är som sker inom SJ. Och jag håller faktiskt med.
Är det så illa, Nina?
Ja, jag vet inte riktigt. Men jag tänkte tillbaka på Ulf Adolfsson som då förr var styrelseordföraren för SJ. Då sa han väl redan för 9 år sedan, eller vad var det, 2011 kanske någon gång i januari, som sa så här, och det är så kul för mig som en gammal vänster lutande, eller vad man ska kalla sig själv för, att han sa, den gode gamla moderaten då, att det är nog avregleringarnas fel att tågen går så risigt, liksom redan då, för 9-10 år sedan. Och så det där tycker jag är intressant, att någon vill ha en marknadsliberal människa vill ha ändå någon slags central kontroll över dessa avregleringar som var. Och sen bara för tillägga någonting, för när jag åkte tåg för några månader sedan, åkte jag från Öland, eller ja, Berlin var jobbigt också att åka från, men från Öland till Stockholm. Och då kom det här med att strax efter tågutropen skulle tas bort till stackars alla synskadade. Jag hade en otrolig hjälp av tågutropen när vi sprang i Växjö och Alvelsta hit och dit, och spåren ändrades och de ropade så här, så, ja nej, nu är det spår 3, nej det är spår 4, ni måste springa dit, och alla sprang som galna flockar efter de här.
Det låter som Jacques Tati-filmen där de springer.
Ja, det var helt galet. Vi var liksom unga gamla pensionärer som bara sa, ja men nu är det något nytt spår och vart ska vi och så. Så att jag är mycket besviken på att om de inte ska ropa i högtalarna längre.
Joel Halldorf, hur kommer det gå för SJ? Vad spår du?
Jag är ju veckopendlare mellan Linköping och Stockholm, och så jag tycker att det finns en, dels måste man, det ser olika i olika delar av Sverige. Värmland, Dalarna är ju hopplöst att åka till. Det finns ett tåg som börjar i Linköping och som går ifrån Linköping och sen så upp till Stockholm. Det är väldigt pålitligt, det ska man ta då, regionaltåget. X2000 som kommer från Malmö, det fastnar ofta någonstans i Småland. Och sen är den här getingmidjan på väg in till Stockholm som är hopplös. Där blir det ofta det blir ofta liksom stopp någon gång på eftermiddagen eller lagom till rusning. Så man måste liksom, det krävs lite skills då, att man har svart bälte i tåg för att veta vilka avgångar som är lite mer pålitliga än andra, vilka sträckor och så vidare. Och så borde det ju inte behöva vara egentligen. Underhållet är väl si och så, och det behövs ju några rejäla investeringar på, jag har en kusin som är rallare och sysslar med underhåll. Han har så här ibland sagt att ja, du vet den där sträckan utanför ort si och så, undvik den om du kan. Det känns ju inte helt hundra liksom, att få den informationen.
Jag tror vi lämnar järnvägen där, men i rättvisans namn ska vi kanske också nämna att också flygbolaget SAS har berättat att många flygningar är inställda julhelgen. De har också drabbats av massor med sjukskrivningar. Ja, vi ska tala om de nya begränsningarna och reglerna som gäller i Sverige så småningom. Men först till det som ger volter i tråden, för att tala som Tage Danielsson.
Då har vi för höga elpriser. Det har vi idag. Vi ska inte ligga på de här nivåerna. Vi ska trycka ner elpriserna, vi ska ha mer elproduktion och vi ska ha bättre elnätskapacitet.
Jag möter ofta tyvärr företagsledare, senast nere i Klippan här om veckan, som har sagt upp personal för att man måste hantera de skenande elpriserna.
Vi behöver gradera upp hela vårt elsystem.
Det som nu krävs, det är en ny inriktning på energipolitiken. Ta bort regeringens avvecklingslinje av kärnkraften.
Det börjar torna upp sig ett antiintellektuellt kulturkrig kring energislagen, huruvida det ska vara det ena eller det andra energislaget på politiska marknaden, och det tycker jag är lite beklagligt.
Det här var ur P1-morgon i veckan. Färska energiministern Khashayar Farmanbar, socialdemokrat, diskuterade med moderaten och ordföranden i riksdagens näringsutskott, Lars Hjälmered, apropå att det tycks finnas en osäkerhet om Volvo Cars och batteritillverkaren Northvolt kan få tillräckligt med elenergi för en ny fabrik. Den skulle kunna hamna i Göteborg. Och rekordhöga priser på el har varit på dagordningen ett antal veckor nu. Nina Lekander, vad tror du? Hur stor fråga kan elen bli i samhällsdebatten om det blir höga elpriser under stora delar av vintern?
Ja, det låter ju helt förskräckligt. Och som du själv nämnde i något mejl här, att ett tag skulle vi spara el så in i helsike, och Earth Hour, vilket var ett jävligt löjligt påfund enligt mig.
Earth Hour var ingenting som du hängde på?
Nej, eller jag gjorde det någon gång i början, och sen så tyckte jag så här, nej, vad är det här, för det är bara barnsligt och småskit liksom. Men jag vet inte, jag tänker väl mest på att jag, och kanske många med mig, har svängt lite så där apropå el- och energiproduktion, att jag som var en fanatisk motståndare till kärnkraft under många, många år och gick tåg och sådär, 79-80, och det var Dagvag och det var Ebba Grön och det var alla vi under nya människan och så. Men nu, och jag bråkar som fasiken med min farsa som var ingenjör och min farbror som också var ingenjör. Om det där, vi kastar köttbullar på varandra. Verkligen vid middagsbordet.
Antiintellektuellt köttbullskrig.
Ja, det var ett kulturkrig kanske man kan säga. Men jag har faktiskt lite, eller rätt mycket svängt där. Alltså. Jag älskar Åsa Moberg och alla möjliga människor som har involverade i den här kampen mot kärnkraft. Men nu, ja, nej, jag har svängt.
Får jag fråga er innan, när ni pratade om kärnkraft, hur länge sedan var det här när ni kastade köttbullar på varandra?
Vi säger då, mellan 76 och 80, när jag var väldigt ung. Just det, och sen höll vi på vårt enda projekt på Journalisthögskolan mellan 1978 och 80 i Stockholm. Det var egentligen att propagera mot kärnkraft. Mm. Vi skrev stora kompendier.
Som en del av journalistutbildningen?
Ja, jag skulle säga det.
Mm. Alltså, får jag bara fråga, när samtalet gick då, var det en så här ideologisk fråga eller var det faktabaserad, att det spelar ingen roll var jag står politiskt? Utan
så nej, vi tyckte väl att det var både faktabaserat och ideologiskt på det sättet att vi var ändå de nya människorna, de nya goda människorna som tågade mot stadion och sådär, och vi är de schyssta. Så det var ju något lite religiöst i det på något vis, och det är påfallande att mina brorsbarn framförallt nu säger att vi är glada att inte vi var med på den tiden, för det verkade så hysteriskt halvreligiöst liksom. Att våra ståndpunkter baserade sig så mycket på sol, vind och vatten. Vad ska väck, Barsebäck och allt det där.
Vad ska in sol och vind?
Oj, vad ska in sol och vind? Mm. Och
Joel Halldorf, hur stor fråga tror du att elpriserna och elproduktionen kommer att bli?
Ja, men alltså det är ju den här jämförelsen med ett kulturkrig är ju intressant. Jag tycker inte den är speciellt träffande på det sättet att kulturkrigsfrågorna, det är mer så här genusdagis och såna här saker som ju inte i praktiken finns mer eller mindre utom på söder och som inte har någon påverkan på vardagen. Elpriserna har faktiskt en stor påverkan på människors plånbok och i vardagen. Och jag möter människor där vi pratar om att jag bor på landsbygden och så, som är väldigt initierade i den här frågan och som liksom kan ha mycket liksom diskussioner om man märker liksom kopplat till också övergången till elektrifieringen av bilarna och vad det betyder. Så det här kommer ju påverka i plånboken och det stör en del att det är så ojämnt och oförutsägbart. Och visst är så, alltså det han är ute efter, ministern Farmarbär, när han säger det är ju att elmarknaden är väldigt komplex. Det här är en komplex fråga. Och den kanske förenklas och så. Men samtidigt så finns det ju någonting. Det finns ju någonting i att risken att ta den väldigt svåra position som vissa tagit nu, att vara emot den stabilitet som den skulle ge att komplettera elutbudet med kärnkraft. Det riskerar ju helt enkelt bara en position som flyger folk över huvudet. Och som skapar väldigt mycket irritation. Så jag tror att det här kan bli en fråga som blir ett sänke för socialdemokratin om de väljer liksom ett motstånd här. Det, av rent liksom också nästan pedagogiska skäl, om ni förstår vad jag menar. Liksom det är en för svår position att försvara i en komplex debatt. Det finns mer att säga om det här, men det som en början.
Mustafa Panshiri, förstår du vad han är ute efter, Farmarbär, när han talar om kulturkrig?
Jag såg en jätteintressant Novus-undersökning som frågade vems fel det är att vi har de här höga elpriserna. Och då var det...
Intressant fråga också.
Ja, det tycker jag. Och då var det närmare 70% som svarade att det var Miljöpartiets fel. Och på andra plats var det Socialdemokraterna. Så om det är en kulturkrig så har ju den sidan förlorat den enligt folket då. Men
alltså vilka sidor?
Ja, så alltså vänstern om man ska säga, eller
Miljöpartiet. Okay,
ja. Och då förstår jag att man målar ut som kultur. Men jag håller med Joel om att det här går ju inte att diskutera utifrån kultur, utan alla påverkas ju av det här. Och som med allt annat är det ju efterfrågan och tillgång som påverkar. Och i Sverige har vi mycket vattenkraft, och om det inte funkar, alltså om vi har torr sommar där det inte regnar så mycket, de här vattenreserven inte fylls, ja, då kommer det påverka vintern såklart. Men vi kan ju inte bara ha som alltså väderberoende, utan vi måste, den här fjärde generationen av kärnkraft som jag läste på lite om, det verkar liksom lovande. Det kommer inte bli lika mycket avfall, men om vi ska kunna nå dit, då kan vi inte avveckla de vi har nu, utan de behövs för att kunna ha den. Men min uppfattning är att det har blivit lite eller ganska mycket ideologiskt. När jag pratar med högern så är det väldigt ja kärnkraft och sen andra sidan emot kärnkraft.
Att det finns kvar, det är helt fantastiskt. Men jag tycker det är intressant också att en som håller koll på det här är Henrik Alexandersson, även kallad Hax, då, min bekant i Berlin. Och han orkar hålla reda på saker. Och han rapporterade då i tisdags förmiddag eller morse, att elpriset är rekordhögt. Vindkraften levererar bara 10% av sin installerade kapacitet och 4% av vår totala elproduktion. Och idag produceras mer el från olja än vind. Vi importerar fulel från Polen och Litauen och importerar mer än vi exporterar. Så att det där är, och elpriset i södra och mellersta Sverige är 1000% högre än förra året, skriver han också.
Det är ganska mycket ett slag om verklighetsbilden det här. Men det är också så att det pågår en diskussion om den så kallade taxonomin i EU. Har ni hängt med på det?
Ja,
det är ju som en slags taxonomi är ju egentligen när man delar in växter och sånt där, djur biologiskt och sorterar. Men här har blivit ett sätt att sätta olika typer av etiketter på energislag, och det finns då starka krafter som tycker att kärnkraft bör beskrivas som en hållbar kraftkälla. Statsministern uttalade sig för en vecka sedan i radio om det här, och hon sa kärnkraften bör få vara med i taxonomin, som hon säger. Men hon lägger då till att hon tycker inte att den därmed är hållbar.
Men det är oerhört dubbla budskap.
Men i närtid, sa Andersson, så kommer kärnkraften spela en stor roll i klimatomställningen. Joel, blir vi klargör saker och ting så att medborgarna kan ta ställning i den här samhällsfrågan inför kommande valet?
Det här är ju, jag tycker att det är väldigt liksom olyckligt när, om kärnkraften dras in i en slags också kulturkrig, liksom dras in i miljöfrågan på ett olyckligt sätt, så att det blir liksom att vara för miljö blir att vara emot kärnkraft, och som det var det som Nina beskriver. Det var ju mycket miljöfråga på 70-80-talet. Men idag har vi ju identifierat att det stora hotet är global uppvärmning, och det är koldioxidbaserat, och där blir kärnkraften då en tillgång snarare. Och jag är liksom, det finns ett slags kulturkrig som pågår i miljöfrågan, och där är jag definitivt liksom team Greta och downshifting och omställning och alla sådana saker. Och just därför så blir jag lite liksom bekymrad om kärnkraften dras in i den här frågan, för att den positionen är alldeles svår att hålla. Den framstår som irrationell, och det finns ett problem om man står så att säga på den på liksom den behjärtansvärda sidan. Jag talar lite så här bränd av att ha förlorat en debatt, varit på den förlorande sidan i migrationsdebattfrågan. När man har liksom den mer behjärtansvärda positionen i en debatt, så blir man väldigt sårbar om man uppfattas som irrationell och inte tar i liksom hårda faktafrågorna. Och det riskerar att bli liksom på liknande sätt här nu då, att vi som tycker att omställning är bra, miljökrisen är ett stort problem, vi måste jobba på detta, då kan vi inte vifta bort att kärnkraften skulle kunna vara en tillgång här potentiellt. Kanske. Det finns liksom komplexitet och så vidare, det kan vara dyrt och sådana saker. Vi kan inte vifta bort det av ideologiska skäl, för då riskerar vi att förlora hela debatten eller framstå som liksom drömmande miljömuppar och sådana saker. Och det är inte bra. Därför tycker jag att man måste liksom avideologisera den här frågan från Miljöpartiets och andra liksom miljövänners sida, och vara mer, liksom inte ha det här gamla färgade ideologiska motståndet.
Om man nu tror på den globala uppvärmningen i så hög grad som du tycks göra. Och det gör inte jag, måste jag säga.
Nej, men där har vi väl helt enkelt olika uppfattningar. Men just därför så tycker jag att det är viktigt att inte dras in i, att den här frågan inte dras in i den. Så
hur,
att det
blir lite liksom, tror du på den, Nina?
Ja, ganska lite. Jag förstår att det finns klimatförändringar, men jag är högst osäker på att det har verkligen orsakats över de senaste, vad ska vi säga, 100 åren. Ja, nu är inte jag fysiker, men jag har läst på ganska mycket om den här påstådda enigheten bland forskare som Greta Thunberg och andra salufar är ganska tveksamma. Så det kan nog vara lite bra för Grönland att de kan odla grönsaker ett tag istället för att flyga in tomater från syd och så där vidare. Och sen kan inte jag redogöra för vad som händer när isen smälter på fastland eller när isen smälter i vatten eller så, och lilla istiden då. Det finns ändå jättemånga mätningar som ger klimatväxlingar långt före industrialismen och så. Så att jag är otroligt, där har jag också blivit tveksam till den tvärsäkerhet som många uttalar med nära förestående undergång, och hur många undergångsvisioner har vi inte hört talas om de senaste 1000-2000 år sedan.
Så det finns en ganska etablerad vetenskaplig konsensus kring den frågan då. Det är ett högriskprojekt. Det är ändå ett hög insats att säga att möjligen så går det liksom Alltså det är mer saker än tomatodlingar på Grönland som det handlar om, ändå vi ser de stora extremväder och översvämningar.
Ja, färre och färre personer dör i naturkatastrofer nu än för 100, 200, 300, 400 år sedan.
Det som händer just nu i alla fall, att det är en elpris på över 4 kronor kilowattimmen i södra Sverige. Och vi får rapporter om pensionärer som i stort sett stänger av sin värme och får klara sig med 14-15 grader i bostaden de närmaste dagarna. Och annars så brukar väl priset på el inte vara en sån stor fråga i Sverige. Vi vet att de flesta länder i Europa har ju betydligt högre pris på varje kilowattimme. Och i många år var det ju, som jag var inne på förut här med Earth Hour, det mest högljudda budskapet var att vi måste släcka allt vi kan för att sänka vår elanvändning för planetens skull. Och nu är det mest giltiga sanningen att vi ska fördubbla elanvändningen till 2045, bland annat för klimatets skull. Vad säger du, Joel, till dem som tycker att det här låter snurrigt allt det här?
Ja, men jag tror att det är snurrigt. Och som sagt, elmarknaden fungerar inte på utbud och efterfrågan exakt så som vi är vana att marknaden ska fungera. Men den är inte obunden från det. Det förstår ju så att säga minsta barn att om vi har en stabil och pålitlig energikälla som levererar fjärde generationens kärnkraft som Mustafa talade om till exempel, då får vi en stabilitet i nätet som gör att vi får en tillförlitlighet och vi får andra priser. Liksom. Det är inte rocket science eller magi på det.
Men det lät ju som att nya energiministern inte alls ville tala om kärnkraft. Han nämnde alla tänkbara energislag utom kärnkraft. Ja. Och det ska vara alltså grönt och förnybart.
Ja, och en sak som inte kommer fram med, alltså diskussionen kring kärnkraft sedan mitten av 90-talet har inte varit så jättemycket risken för olyckor, för att det är så mycket säkrare numera, utan slutförvaret. Och det är också så att fjärde generationen kärnkraft, där använder man sig av anrikat uran redan, och man får mycket, mycket kortare slutförvaringstider. Och det är också, så det finns också en aspekt att ta i åtanke. Alltså du tar då det gamla kärnkraftbränslet från gamla reaktorer och så stoppar du in dem i de här nya som man använder i Finland, fjärde generationen. Och så kan du få liksom fortsätta använda det. Så att det finns också en miljöaspekt i det synpunkten med slutförvaringsfrågan som har varit så viktig. Mm.
Men det är just det där, det har ju blivit en ideologisk fråga. Alltså om jag sitter och pratar med miljöpartister alltså bakom liksom kulisserna, så kan man ha ändå en hyfsat... Jag hade en sån jättebra konversation med Martin Malmgren som ska in i riksdagen nu för Miljöpartiet. Jätte så här klok miljöpartist.
Rinkeby polisen, ja, som också är miljöpartist.
Precis. Finns det kloka miljöpartister?
Ja, han är jätteduktig polis i Järva, oerhört kunnig. Vi har en jättebra konversation och du vet, jag är rädd att det blir som Joel säger, att det blir en, du vet, så här, vi ska ha lägre skatter, då är du emot skatt, du vet. Det får inte bli som kärnkraften liksom. Det måste vara, alltså, lugna ner känslorna och ha en faktabaserad konversation.
Ja visst, och då måste man tänka på att Fukushima, som då indirekt ledde till att Merkel tog det dumma beslutet att ta bort all kärnkraft från Tyskland, och den verkar ha, till skillnad från Tjernobyl och så verkar Fukushimas katastrofen där orsakas mer av en tsunami än av ett kärnkraftshaveri. Så att man blandar ihop lite äpplen, päron och plommon.
Nu lämnar vi gigawatten och volterna från kärnkraft, vind och vatten, och vänder blickarna mot det pandemimarinerade råd- och rekommendations-Sverige.
Våra nya scenarier som vi presenterar idag tyder på att smittspridningen kommer att öka än mer omfattande och att läget därmed försämras ytterligare de närmaste veckorna.
Vi måste nu ta ett gemensamt ansvar och vi måste anpassa oss efter den nya verklighet som råder. Nu behöver vaccinet komma ut från regionernas lager och in i armarna på svenska folket.
Och toppen för den smittspridningen kommer vara redan i mitten av januari.
Statsminister Magdalena Andersson och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell från pressträffen häromdagen. Ja, det är alltså nya bestämmelser och nya rekommendationer, och krogar och de som ordnar event och tillställningar, de har fått kort tid på sig att ställa om till nya regler. Hur kommer det här att gå, Mustafa?
Jag läste en David Eberhard, som är psykiatriker, skrev en debattartikel med Ashkan Fardos i Expressen, som jag läste inför idag. Och de skriver att Folkhälsomyndigheten kom ut med att från juli till oktober så var det 248 fullvaccinerade personer som har dött i covid-relaterad sjukdom. Och av de här var 230 personer var över 70 år gamla. Alltså överväldigande majoritet var 70 år gamla. Och resterande var under 70. Och en typisk period utan pandemi från juli till oktober är det förväntat att 22 000 personer ska dö. Och under 70 är det 6 000. Jag förstår ärligt talat alltså inte hur... varför vi har fler restriktioner. Jag försöker hänga med i debatten, men man har ju alltid sagt att om man är fullvaccinerad så ska det gå bra. Och vi börjar ju närma oss 100 snart, och de som är riskgruppen, de börjar ju få tredje dosen också nu.
Men du, merparten av de här beskrivningarna om riskerna har ju handlat om de tidigare varianterna, och detta omikron som ju uppenbarligen smittar mycket, mycket mer. Även om den inte är farligare, så är det den smittar mycket lättare. Den tycks ju ha skapat nya scenarier. Och den här bilden av att det kommer bli en topp i mitten på januari av antal smittade. Och beroende på hur pass halvbra eller helbra vaccinet är, så blir det väldigt olika toppar. Menar du att det skulle vara obefogat detta att samhället nu försöker att dra ner riskerna med tanke på sjukvård och allvarlig sjukdom?
Ja, men jag undrar hur stor... alltså om man tittar på överdödligheten så är det ju... den är ju väldigt låg. Alltså det är 1% av dem som är 70 år över som avlidit på grund av covid. Och för resterande under är det 0,3%. Jag tror bara att det är lite förvirrande. Jag förstår att forskningen ändras hela tiden. Det är klart att man sa i början att om man är fullvaccinerad så ska det gå bra, men nu... Jag tror bara att folk inte riktigt hänger med och är lite förvirrade. Jag är själv rätt förvirrad. Jag vet inte, ska det bli vilken vaccindos som kommer att göra att det blir okej?
Israel talar nu om en fjärde dos till stora delar av befolkningen. Nina, är du förvirrad eller kan du slå fast hur det står till här?
Ja, det är ju så rörigt som man blir helt vimsig, men... jag tycker väl framförallt att den munskyddsdiskussionen har varit så jättefånig. Och jag, då som har varit mycket i Berlin under tiden, jag tror nog ganska mycket på vad som sägs där. De här FPP2-maskerna skyddar mycket bättre både ut och in. Och jag kan inte begripa varför svenskar eller i Stockholm eller i hela Sverige så inte förstår att man ska ha munskydd på tunnelbanan.
Ja, för du kom in med ett munskydd när du kom hit, va?
Ja, jag har munskydd. Ja.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hela tiden. Nu senast var det ett underbart munskydd av Shanna Bankir som hon postade mig.
Ett underbart munskydd?
Ja, ett särskilt munskydd som är dekorerat med underbara japanska motiv. Och bara behöver vädras lite då och skyddarm också ut och in och så.
Men det verkar som, alltså, den svenska modellen är väl att det ska vara proportionerligt och man ska lämna relativt mycket utrymme för människorna. Och jag hörde
både... Men det är förskräckligt alltså på tunnelbanan här, hit nu till exempel. Det kanske är en av 20 som har munskydd. Mm. Och då kanske de inte så bästa munskydden heller.
Det, Ekot har ju kollat det här i hela landet. Så att en av 10 ungefär har munskydd generellt i trafiken. Alltså säger Ekot i hela Sverige då. Mm. Men jag hörde flera ministrar som har sagt för någon vecka sedan så här att vi ska njuta av julen. Vi ska inte så att säga inställa julfirandet det där intima på något vis. Men vi ska göra det med omtanke och hänsyn. Joel, vad är det som funkar det här så att säga, efter nästan 2 års pandemiläge med den typen av råd och vänligt menade anvisningar? Nej, men
det är ju väl, man märker att det här är ju någonting, kommunikationen som är väldigt svår. Och det är en sak vad politikerna kommunicerar och sen så landar det hos en allmänhet där vissa ibland då fattar hysteriska beslut och ställer in saker som inte borde ställas in och ofta drabbar det, jag tycker ofta det verkar drabba barnen att man ställer in deras aktiviteter alldeles för tidigt nu så har man ställt in alla läger över jul och nyår och det tycker jag var en opåkallad åtgärd som man...
Varför var den det?
Ja, men för att dels är det är inte jättemånga. Dels är det en ganska stor sak att få ha sett fram emot efter att ha haft 2 år av väldigt mycket inställda saker. Om man har ett skidläger eller ett nyårsläger eller sådana saker. Så jag tycker att vi ställer ju inte in allt utan vi väljer vissa aktiviteter. Jag tycker vi ska välja bort att ställa in aktiviteter som involverar så mycket barn och unga för jag tycker de har fått burit alldeles för mycket under den här pandemin då. Den andra gruppen som vi sätter åt igen det är restaurangägare, restaurangbranschen som återigen är de som hålls med restriktioner som att det smittar jättemycket mer på restaurang eller än på andra typer av sammankomster och de kommer så sent så de har ju redan beställt sin mat och det var ju redan likadant första 8 december när de första restriktionerna rullades ut så någon här lokalt talar om att det kom 80% avbokningar då för att folk överreagerar en aning och då står de där med sina beställda råvaror och julen är en väldigt viktig period för dem att hämta hem en del av årets vinst.
Håller den på att krossas nu i restaurangbranschen? Är det så illa?
Ja, men den går ju på knäna. Jag har flera i min närhet så jag ser det ju nära. Så du får ju följdeffekter för producenter, speciellt småskaliga producenter då, som ofta restaurangerna köper ifrån en hel ekonomisk kedja där. Och det får också följdeffekter i att det är väldigt svårt att anställa inom restaurang för att de har tvingats göra sig av med personal och de här personalen går in i andra branscher nu. Så att det är väldigt svårt att nyrekrytera när man behöver nya och det gör att man kan inte liksom... Man får jobba ännu hårdare också med de bitarna. Och regeringen har inte kompenserat ekonomiskt så som man skulle ha hoppats och önskat att man skulle göra.
Men kan tolka er alla tre som att ni tycker att det här som har försiktighetsåtgärderna gått för långt och skadar
ja, kanske landet. I viss grad, men jag tänker att Joel borde väl vara lite arg på det här med kyrkobesök. Att det ska vara så förskräckligt. Kyrkor är ofta stora, man kan sitta på avstånd och... Mm. Och vaccinationspass skulle kunna visas då för all del, men
jag tycker
det är väldigt det här underlig också, särbehandling där.
Jag tycker också det, dels att lokalerna är som är, men dels också att det finns religionsfrihetslagstiftning som gör att den är särskild och den är särskilt grundlagsskyddad. Så jag tycker att om man nu kräver vaccinpass och restriktioner för kyrkor, då tycker jag att det borde åtminstone vara en tydlig punkt när de informerar. För nu säger de så här, ja och så har vi restriktioner för kultur och idrott. Och så nämner man inte kyrkor. Nej. Trots att kyrkorna samlar mycket fler än de här teatrarna som finns i Stockholm som är också jätteviktiga och bra och allt sånt där. Men det finns en arrogans ifrån våra politiker och våra myndigheter under hela den här pandemin. Har man liksom, kyrkorna får jaga dem och fråga, vad är det som gäller för oss? Hur menar ni? Får vi ha, och de ger inte tydliga besked för de lever i en väldigt sekulär norm. Så jag, Jag tycker det här sköts otroligt dåligt.
Ja, som ateist håller jag verkligen med dig.
Mustafa, hur är det i föreläsarbranschen nu? Har den berörts?
Jag har fått ställa in en del föreläsningar. Och så de föreläsningar jag har till våren då, de har vi redan börjat prata om att vi ska köra digitalt istället. Folk är oroliga och lärarskolan vill inte ta några risker. Jag och Hanif Azizi var ute och föreläste i Karlstad här om veckan. Det skulle vara för en stor liksom, aulasal för massa högskoleelever som hade sett jättemycket fram emot det. Men det blev en klass vi föreläste för och så fick alla andra följa det via Zoom. Vilket inte alls är såklart samma sak. Så ja, alla lider. Men jag lider nog mest med barnen. Därför kommer jag ihåg att för dem, deras tidsperspektiv är inte riktigt som för vuxna. Så för det här, för dem har det här varit en livstid, alltså bokstavligen, de här 2 åren. Och ja, de här inställda kupparna, idrottsevenemangen, det är inte roligt.
Alltså det här hemundervisningen för gymnasiet, jag tyckte inte man borde gjort det. Och det där kommer vi få betala för alltså.
Vi har inga planer på att ändra finansieringen av vårt mediehus, utan den här linjen med frivilliga bidrag håller vi fast vid. Inga pengar från staten eller från intresseorganisationer. Om ni tycker att kvartal behövs och om ni har möjlighet, så fundera på om ni kan bli månadsgivare eller kvartalslicensbetalare. Eller swisha enkelt en slant. Vi lägger in swishbetalningslänk vid de flesta av våra artiklar. Tack för alla bidrag. Och så var det ju inrikespolitiken. Vi har rätt så nyligen fått en ny regering som har 100 säkra mandat i riksdagen av 349. Och nu hoppas väl både regeringen och massor av politiska tjänstemän på en avkopplande och stärkande jul- och nyårshelg. För 2022 är det riksdagsval. Och det är nog så att det kommer att kännas som valrörelse ganska tidigt på året. Men vad var det som hände 2021 egentligen?
Jag har sagt att Vänsterpartiets statsministerkandidat är Magdalena Andersson, givet att vi har en uppgörelse innan dess.
Har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister?
Jag tillhör en klan, en väldigt stark matriarkalt styrd klan. Fantastisk klan.
Ska vi kunna bilda en borgerlig regering så måste borgerliga partier vilja det. Och när inte alla borgerliga partier vill det så går det inte att bilda en borgerlig regering.
Varje barn som kommer till världen är en gåva till mänskligheten.
Ja, alla de här rösterna känner ni väl igen. Vi har en ny statsminister sedan några veckor och är tillbaka med den första enpartiregeringen på länge. Göran Persson hade nog känt igen sig. Det här att Miljöpartiet valde att hoppa av regeringsmakten efter 7 år. Nina Lekander, vilken betydelse tror du att det kommer att få till att börja med för det egna partiet?
För det egna partiet, vems parti?
Alltså. Ja, Miljöpartiet själv så att säga.
Ja, alltså, jag vet inte, jag är bara lite så glad att de försvinner. För jag tycker det är vimsigaste.
Du har verkligen lämnat ditt 80-tals miljörörelse.
Ja, nej, jag litar inte på Miljöpartiet alls.
Mustafa, faktiskt. Vad tror du att deras avhopp betyder?
Jag tror att det är den här rollen Miljöpartiet trivs som bäst i någon slags opposition. Ja. Och så, det är det här de faktiskt gör bäst också.
De har ju tålt väldigt mycket motgångar ändå som regeringsparti. Utan att de har visst hotat flera gånger, men det satt ju långt inne det här.
Verkligen, så därför tror jag att de bara ska återgå till att vara någon sådär, jag menar, idealister, prata om det de pratar om. Men de ska inte vara i regeringsställning, för de klarar inte av det.
Men betyder det att det kommer att gå bättre för dem i opinionen som en följd av den nyvunna friheten?
Det hoppas jag inte.
Stackars miljö.
Vad säger landsbygden utanför Linköping?
Jag får väl då stå upp för Miljöpartiet och jag tycker att de har ju, egentligen har de ju många av tidens frågor för sig. Dels då ekologi är stor rörelse där och vi har sett i Tyskland och Norge delvis att sådana partier har kunnat gå framåt så. Dels är de ju också en av dem som har drivit den här liksom frågan om omställning också i det privata, alltså kortare arbetstid och sådana typer av idealistiska frågor som jag tror kan gå hem i rätt så breda lager om man får fram det på ett bra sätt, på ett trovärdigt sätt som inte Det behövs, alltså det finns vissa typer av politiska budskap som behöver en Alf Svensson, om ni förstår vad jag menar. Alltså, du behöver en liten predikant för att få fram det. Men som kanske inte då låter för liksom, präktig. Och det där är en svår konst att träffa den tonen. Och man gillar ju inte att politiken blir så personfixerad och så. Men här tror jag att det behövs verkligen någon eller några personer som kan bära det här budskapet. Då skulle det kunna lyfta lite. Jag tror att Miljöpartiet behövs, men partiet har inte varit i någon slags, på någon slags bra plats de senaste åren. Det måste jag hålla med om.
Nej, och de man känner i landsbygden, i mitt fall då, södra Öland, jag kan inte komma på en endast miljöpartist där. Alltså som, med tanke på bensin, dieselpriser, elpriser, ska de byta till el, våra mackar läggs ner för att det är nya egendomliga krav på det ena och det andra, då ska vi köra 5 mil till Färjestaden för att tanka så där, i fortsättningen, det läggs ner.
Men vad betyder för Socialdemokraterna detta då, att Miljöpartiet tog sitt pick och pack och nu ser man ensam regeringsparti? Alltså, det är ganska klart att siktet är på valdagen i september naturligtvis. Men är det här en bekvämare resa, Joel, på grund av att miljöpartisterna är utanför?
Ja, absolut. Jag tycker man märker ganska tydligt att Socialdemokraterna är jättelättade. De vill ju gärna ha stöd av Miljöpartiet, men jag tror inte de vill dela regeringsposten. Och man märker att de har... Miljöpartiet har hållit tillbaka Socialdemokraterna på en rad områden. Och så jag tror att ja, det här är så som Socialdemokraterna helst vill ha det. Det skulle jag säga.
Men Centerpartiet då? Partiet som inte upphör med att tala om den breda mitten.
Ja, kära nån.
Mustafa, du ler när jag försöker.
De bekanta jag känner som inte är så politiskt insatta och inte följer. När jag frågar om vilket parti de gillar, då är det oftast Centerpartiet.
Men kan man inte bara säga också, förlåt att jag avbryter dig, men att det är skandal att Annie Lööf inte kunde placera Gustav II Adolf i tiden. Liksom. Charlotte Altschatz skriver idag i Bulletin om inte bara obildade utan direkt blåsta politiker. Att vi måste ändå ha någon slags... meritokratisk och elitistisk syn. Vi vill ha de vassaste liksom knivarna i lådan när det gäller politiker och så. Det är förskräckligt med den där obildningen.
Vi ska ha rejäl frågesport, allmänbildningsgranskning av alla partiledare. och det gäller inte bara Gösta Berlings saga, Gustav II Adolf, utan en mängd andra frågor också. Mm. Som till exempel skillnad mellan kilowatt och kilowattimme och sånt där.
Det skulle nog inte jag kunna svara på en sån.
Vänstern frågar om Staffan. Jag tänker Nooshi Dadgostar är ju alltså lite av årets partiledare. Hon har ju kommit fram otroligt starkt. Otroligt förtroendeingivande och tydlig och trygg och sådär. Så att jag tycker att hon har gett vänstern ett lyft och en kaxighet och inte vara den här liksom dörrmattan och Socialdemokraterna som de har varit. Så att jag tror att hon kan också... Det ska bli jätteintressant att följa henne under liksom, valåret nu, om hon håller hela vägen fram till september och så vidare. Men det känns väldigt spännande.
Nu går vi över till några sådana här summeringar som ni har fått i förväg i uppgift att tänka igenom. Vad som är den mest underbara nyheten eller saker som har skett under året vi har bakom oss. Det som är konstigast och det som är värst. Och sen då årets person. Mustafa, kan du börja?
Årets underbara ständelse för mig personligen var att den här... Super League som de här idrottsklubbarna Barcelona, Real Madrid, Chelsea skulle tillsammans bilda för att sen inte ha Champions League, att det inte blev av. För jag tror att många sportälskare blev väldigt glada för den nyheten.
Ja, det var någonting som var hotat där, har jag förstått.
Ja, nej, men det var ju, vet, Champions League är bara 30 år gammal och sånt där. Och det är ju tradition att vinna den. Det är väldigt mycket prestige. Men de här klubbarna vill ju slå sig bort från det och skapa en egen superliga. För att få in mer pengar, såklart.
Årets underbaraste.
Ja.
Nina?
Där hängde jag inte med i alls. Men, ett tag tänkte jag Angela Merkel. Men sen föll hon kanske lite...
Att hon lämnade, eller?
Nej, hela hennes gärning på något vis. Fast minus kärnkraftsnedläggningar.
Och en underbar gärning med ett undantag.
Ja, hela hennes stabila period och... kloka, lugna personer och sådär kanske. Men sen tänkte jag, kan hitta på hur många som helst. Så tänkte jag, den ihärdigaste var väl kanske Jens Ganman. En underbar människa, Torbjörn Elensky, alltid välformulerad och...
Men du ska bestämma för en.
Nej, men jag kan inte.
Okej. Ganman, Merkel och Elensky, de är... kandidater då där.
Ja, Tove Livendal tycker jag ligger bra till också. Mm, ja. Och jag kan ta...
Tanken att du ska, som sagt, få...
Jag är en velig människa. Jag svävar mellan...
En välmenande människa.
På botten.
Mm. Joel, vad säger du? Årets underbaraste.
Nej, men jag tycker att det har varit alla återkomster som var när sessionerna lyfte då... Lärare var underbart att återvända till klassrummet och få möta studenter igen. Det var fantastiskt berusande erfarenhet nästan. Men också för lite på Mustafas linje där också, alltså fotbolls-EM, alltså fyllda läktare. Alltså det spöklika, tragiska fotbollstittandet som var innan. Och sen så till slut ett fullpackat Wembley med liksom England och Italien, och det var fantastiskt.
Jag lärde mig här om året att städer är ingenting utan dess folk. Och under pandemin lärde mig också att fotboll är ingenting utan publik.
Nej,
alltså, mitt intresse för Champions League, för Premier League, La Liga, det var ju egentligen helt obefintlig när det inte fanns någon publik. Och de la ju till publikljud och så, men det funkade inte. Det var fake.
Men vad är årets konstigaste?
Ja, men där har jag nog en given kandidat. Det, alltså, minns ni båten som blockerade Suezkanalen?
Mm. Mm,
den enorma containern.
Det var ju början av året. Det var ju ändå en så här speciell, denna lilla, det var något, nästan så här, liksom som något ur en myt, liksom. En lilla båten, en kapten som har seglat lite fel, och så står liksom hela världens liksom transport stilla och sådär. Det var både liksom dråpligt och drastiskt och tragiskt på många sätt. Jag nominerar det som årets konstigaste händelse.
I viss konkurrens med Greta Thunbergs övertagande av Dagens Nyheter.
Men ja, om man ska vara noga så var det i december förra året. Ja.
Sorry.
Ja, ja. Så att,
ja, vi tar bort det.
Ja, juryn kan inte ta hänsyn till sånt som kommer från 2020.
Jag måste säga att jag blev rätt förvånad över hur många antirasister själva hade hajlat under sin uppväxt, och hur toleranta de var för vitmaktmiljöer. Jag måste säga att jag hade inte väntat mig det. Och jag ser nu framför mig nästa år att det kommer att avslöjas på löpande band, tror jag, med sverigedemokrater som kommer att komma från olika vitmaktmiljöer och andra olämpliga. Och att de här personerna som har försvarat hajlandet, hur de ska gå ut i debatten och säga att det här är olämpligt mest är det så. Det ska bli väldigt spännande att se.
Men jag kan gå över till värsta.
Ja, det tycker jag kan. Vad är årets värsta nyhet eller händelse?
Ja, det är väl talibanerna i Afghanistan och hela det konstiga tillbakadragandet. Och med, i koppling då med också allhållägren och IS-barnen i Kurdistan.
Ja, just punkten är väl att Sverige ändå lyckades med att evakuera en väldig massa människor från Afghanistan. Det var, ja. I detta mörker så fanns det en ljuspunkt.
Fanns det ändå.
Mm. Mustafa?
Ja, det var faktiskt, det hade också valt, talibanernas återkomst. Afghanistan.
Ja, precis.
Det är lite personligt också, va?
Ja, men det är det. Jag har ju kvar släktingar där. Och de har ju mer eller mindre gett upp hoppet om en framtid. Men talibanen gick ut och sa att kvinnor nu är lika jämställda som män. Och det är ju en fin nyhet. Men de gör ju det för att kunna få bistånd. Mm. För att det är en massa arbetslöshet i landet och många är hungriga, så de behöver få pengar utifrån.
Annars så var ju, alltså det ligger väl på liksom årets konstigaste och årets värsta, alltså stormningen av Kapitolium, som ju många av oss följde liksom i realtid, och när dokumentärerna började komma och man kan se, liksom, se det inifrån med folk med bilkamera. Otroligt surrealistisk händelse. Och man kan skratta, men det är också någonting med att ett land som varit präglad av så mycket optimism, framåtanda, USA, det var ett möjligheternas land, och det har varit att vi liksom out of many one, och man, det är sorgligt.
Hörrni, nu ska vi runda av genom att titta.
Löjligaste nyhet har du nästan glömt, förlåt att jag avbryter.
Ja, den har jag inte beställt, va?
Jag tycker att du har skrivit, eller kanske har jag hittat på det själv?
Jag tror det, men...
Ja, men då kan jag säga snabbt, jag tyckte jag så här, SVT och ändra sändningstid på Kalle Anka på julafton med 5 minuter. Är det något att uppröras för?
Jag skulle just tala om jultraditionen här.
Hotad och allt det där tramset.
Ja, men det blev ju en nyhet detta. Att man flyttar fram Kalle Anka och hans vänner önskar god jul. Det flyttas, det senare läggs 5 minuter. Ja. För att War inte svenska folket ska missa när Tarek Taylor tänder ljuset. För att utgångspunkten är att svenska folket som en man, precis klockan 15, det där förstår inte jag. För att jag satt ju på 2 minuter innan förr i tiden för att se Arne Weise tända ljuset. Mm. Men det uppenbarligen så har det skett. Mustafa, hänger du med här?
Jag tänkte faktiskt lägga upp något på sociala medier och skriva att här är islamiseringen av Sverige. Men jag gjorde inte det, jag orkar inte.
Men det finns annat på tv som också är intressant. Redan har en dokumentär om Evert Taube. Det är typiskt att sånt kommer till jul, för då ska man samla hela nationen. Han var nationalskald och sånt där. Har du tittat på den, Nina?
Jajamensan.
Den heter Evert. Jane Magnusson har gjort den där. Jag har sett första 2 avsnitten. Mm. Och är den sevärd?
Ja, men den sabbas ju mycket. Jag har all respekt och tycker mycket om Jane Magnusson på alla möjliga sätt. Men jag är ganska besviken och lite i takt med Gunilla Broders som skrev Expressen också om att det var... vad ska jag nu då?
Gunilla Broder skrev så här.
Att det var
jag sökte en själ och fann ett TV4-format.
Ja,
jag är besviken.
Ja, men det var ju väldigt tråkigt. För det här finns ju otroligt mycket material, berättelser om alla vi som har liksom drängts på gott av Evert Taubes visor och sjungit dem. Jag har sjungit dem i Sovjetunionen för ryska kamrater. Och så, men, nej, men det var ju så fånigt. Ska man höra Byssan Lull 5 gånger av olika artister som sitter på någon jävla klippa där i Vinga, och det är snygga bilder och så. Och de åmar sig och de har sig och man säger, men jag har hört den här låten, vi kan den utan till igen. Ge oss folkhemmet, ge oss allt det han gjorde, och inte bara hans bräcklighet utan hans otroliga persona. Ge oss sen Bertil, Cornelis, vad ni vill. Det finns så mycket att ta av där, om en jävla massa film som man inte får se. Jag tycker det är...
Jag håller med.
Bort med de där pojkarna, de är ju söta på sitt sätt, men de har andra arenor. Nej.
Ja, men jag såg första avsnittet och reagerade på samma sätt. Ja, men kom igen, gå vidare nu från här tolkningarna från den här vaggvisan.
Ja, visst.
Jag tittade på hans son på Gröna Lund. Han uppträdde ju varje år. Jag jobbade på Gröna Lund ett år.
Mm.
Så det var väldigt fint när han kom och uppträdde och... fint att se alla liksom stannade till och lyssnade. Och väldigt
var det där när Evert Taube inte sjöng så mycket själv men var med på scenen och så fick Sven Bertil stå för sjungandet? Var du med på det eller vad?
Nej,
var det bara Sven Bertil när du var där?
Bara Sven Bertil.
Okej, det här är, jag har sett både far och son på scenen när Evert hade lite svårt att sjunga på slutet, men då fick Sven Bertil och Ulf Björlin.
Det var jättefint, och dessutom hade Evert Taube så tecknings- och konstnärstalanger och litterära talanger
och så, som också bara hafsades förbi där i första avsnittet.
Joel, vad säger du?
Ja, men om jag har inte sett den här dokumentären, och det kommer jag ju inte göra heller eftersom den blir så rundligt sågad. Men jag kan istället rekommendera Allsvensson-dokumentären som ligger på SVT Play. Den såg jag. Den tycker jag är jättebra. Den är inte massa såna här talking heads, utan det är massa arkivbilder som visar liksom hur Allsvensson, som alltid har varit den här liksom präktig och ordentlig och välsvuken skjorta, hur mycket liksom elände. Han beskriver mer med att han var tablettmissbrukare och migräntabletter under en period av sitt liv och sådär. Och sen också när vi har hela de här diskussionerna om själva att Me Too och Hildebrandt, övergrepp och sådär saker. Alltså en del elände som kom i spåren också av den sexuella revolutionen, där allting skulle frigöras och alla normer skulle brytas upp och all kärlek var god kärlek, och det använde en del för att urskuldra liksom övergrepp på barn också. Så är det ändå intressant att här var ett moralparti som var liksom så i otakt med tiden.
Partiledare av Guds nåde hette den där dokumentären.
Ja, men precis.
Men du, och bland det mest intressanta var ju faktiskt att få vara med för första gången om hur det gick till när Alf Svensson ändrade inställning till abort.
Mm-hmm.
Han var ju stenhård abortmotståndare. Och så visade det sig att det kunde ha blivit aktuellt med abort i hans egen familj på grund av att hustrun hade röda hund när hon var gravid, och det var enormt stor risk för missbildat barn. Och då tyckte Alf Svensson att han blev alldeles förlamad, beskrev han i den här serien, men insåg att det är nog kvinnan som ska fatta det här beslutet.
Ja, det var starkt. Det var starkt att erkänna dessutom omsvep. Och han har ju förmåga, alltså man tror verkligen på honom. Han verkar vara en väldigt genuin människa på det sättet.
Och en annan, den kanske mest omtalade serien som just ska börja nu, det är ju den som handlar om Haijby-affären, som ju sen exploderade på 50-talet. Och det var ju då kungens älskare av allt döma, kung Gustav den femte. Har ni hunnit se någonting av det?
Jajamän.
Nej.
Nej.
Jo, men den fascinerande. Och Stefan Göte är helt fantastisk som Gustav V. Han är ju så, apropå det här, kan han vara vacker när man åldras eller gammal, så, om så man eller kvinna. Han är ju skitsnygg och jätte, på något vis ömsint och sexig på samma gång och så.
Och Sverige Gudmundsson är...
han är också helt bedårande. Mm. Så att jag tycker den är väldigt bra faktiskt. Och Rune Brynolfsson är jättehemsk, och det är nästan så att
jag... Som överståthållare.
Ja, han är skitläskig. Så nu när jag hör honom på den här radioföljetong på radio till klockan 12:30 eller när det är, så tycker jag så illa om honom, fast jag tycker att han är skitbra. Men i alla fall, nej, den är jättebra. Men sen så var jag tvungen att läsa på lite efter jag liksom träskat igenom de här avsnitten. Och då tänkte jag så här, det är inte riktigt med sanningen, det är ju fantasi ändå liksom. Så att det är rätt kul att läsa det som har skrivits i böcker och artiklar och sådär om hela affären. Och han var en lurig fax liksom, så jättra gullig som Sverrir Gudmundsson var han nog inte.
Han hade dödat en person
med brottsligt förslutit och lite sådär obehärskat och hoppat på små killar och sådär. Så det kanske, han kanske inte var alltigenom mysig.
Joel, ska du titta på den här serien?
Ja, den låter desto bättre.
Den är mycket välgjord.
Ja, vad kul.
Jag var ju nästan på väg att glömma årets personer. För att vi lite utvikningar. Det är finalen nu. Vem är årets person? Mustafa.
Jag väljer Magdalena Andersson. Se vad man vill om hur allting gick till. Hon var statsminister i 7 timmar. Men det är ändå Sveriges första kvinnliga statsminister. Och,
ja, hon har fortsatt ju. Hon blev statsminister
absolut,
igen.
Absolut. Historiskt ögonblick.
Ja, men
jag har flera på listan. Men
nu ställer ni foten här. Det är en person som...
Ja, men då väljer jag Torbjörn Elensky som författare, kulturskribent och alltid nyanserad, klok och rolig att läsa.
Ja, som också är med i panelen ibland. Okej, Joel?
Och jag håller med Mustafa där, alltså, Sveriges första kvinnliga statsminister med bedriften att bli vald till det 2 gånger också. Och också en fin, för oss som har ett historiskt intresse och ett intresse för symmetri, så är det fint att 100 år efter att kvinnor första gången fick rätt att rösta i det här landet, demokratijubileet, så väljs en kvinnlig statsminister. Så att det var väl ja, symmetriskt och bra.
En slags matematisk demokratisk skönhet, man ror.
Ja, precis så.
Och så här allra sist så vill jag tipsa om den sista utgåvan av podden Den svenska modellen. I det sista avsnittet i den serien summerar Jörgen Wittfeldt sina 4 budord till journalisten. Och Jonas Nordling berättar om svårigheten att öka sin publik när man är nischad och om varför han ser sig som klar med sitt uppdrag på dagens arena. Jan Guillou skrev häromdagen i Aftonbladet om att dödsfall i badkar var ett större hot mot liv och hälsa än gängvåldet. Hur det står till i verkligheten reder Kvartals Henrik Höjer ut i artikeln som har rubriken Jan Guillous badanka. Lapo Lapin skriver om vårdetik och ett seminarium om vårdetik där minst sagt kontroversiella uppfattningar om människovärdet fördes fram. Både Torbjörn Tännsjö och Lars Sandman har replikerat på den texten. Julen är en tid för eftertanke, är det många som säger. Och det är förstås ingen dum sak. Vi kan gärna reflektera över det som vi har sagt och gjort efteråt. Men tänk gärna också i förväg. Tänk så här. Jag tänker. Alltså lyssnar jag på Kvartal. Och med hela redaktionen bakom mig tackar jag som heter Staffan Dopping. Alla er som följer oss, läser och lyssnar. Och hoppas att det blir ett par sköna veckor när vi slår ner på tempot och tar lite julledigt. När ni hör en podd från Kvartal nästa gång är vi inne i ett valår. Men först ska vi klara av julen och nyåret. Ta det lugnt, ha det bra eller bättre och tänk själv.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.